Dagens predikan har jag kallat för Välsignad i Egypten. Vi har kommit till kapitel 47 i vår predikoserie genom Josefs liv. Och i dagens predikan ska vi se egentligen tre eller fyra olika personer, grupper som tar del av välsignelserna genom Josefs regering. Först ska vi se på bröderna. Går det bra med ljudet? Jag hör att det är ganska mycket rundgång. Jag kan ta en andra micken om det är så. Jag fortsätter. Därefter ska vi kolla på Jakob och hans välsignelserna, hur han välsignar faran, men också välsignelserna som han har fått upplevt i sitt eget liv. Och därefter ska vi kolla på hur även de gudlösa egyptien får ta del av välsignelserna. Så jag har delat upp predikan i tre delar. Först ska vi kolla på verserna 1-6, när bröderna ställs inför farao. Och jag har kallat den punkten för vishet i Egypten. Därefter ska vi kolla på verserna 7-12, som är den längsta punkten. Vi kommer att spendera mest tid här för att se på Jakobs liv och hans vandring genom det här livet. Hans pilgrimsfärd. Och därefter ska vi kolla på verserna 13-27 för att se hur Egypten blir välsignad och räddad av Josef själv. Och den punkten jag kallar för Josef som återlösaren. Men låt oss bara få en liten uppfattning vart vi är i vår berättelse. Vi nådde en höjdpunkt i kapitel 45 när Josef uppenbarade sig för sina bröder. Det var äntligen kunde försoning ske mellan den här spänningen som hade byggts upp mellan Josef och hans bröder. Och därefter blir det bara en berättelse hur Josefs familj kommer och reser till Egypten och när de äntligen landar där. Så efter att Josef hade uppenbarat sig för sina bröder så skickade han dem tillbaka till Kanans land för att hämta framförallt Jakob då, hans far. Och Jakob är tveksam till en början, han är rädd. Han har svårt att tro att den sonen som han trodde var död faktiskt lever. Men när han får höra vittnesbördet av Josef själv som hans bröder berättar för Jakob, så tror han att hans son lever och han beger sig ner till Egypten. Men också där finns det från en rädsla hos Jakob. Så på sin resa ner till Egypten så uppenbarar sig Gud för honom i en syn. Och han lovar att Jakob inte behöver vara rädd, för han kommer göra Israel till ett stort folk. Och det är där vi befinner oss. Och i slutet av kapitel 46 så ser vi hur Jakob återförenas med sin son. Vilket därmed leder oss till kapitel 47, som generellt sett är ett glad, eller 47 och 48 är glada kapitel. Det är glada kapitel, det är där de är. Efter många händelser av mycket lidande, sorg och besvikelse så ser vi äntligen många välsignelser. Och det för oss till den första punkten. Om vi kollar på de första sex verserna så talar Josef om för farao att hans far och bröder och all deras boskap äntligen har kommit ner till Egypten, från Kanaans land. Och Josef, som vi vet, står farao väldigt nära, har planerat att hans familj ska bosätta sig i Goshens land. Och det här har egentligen varit en plan av Josef väldigt länge. Och han talar om det för farao också, men farao har aldrig riktigt bekräftat det. Han har, i kapitel 45 så ser vi hur farao säger att han ska ta ner sin familj och de ska få ta del av landets goda. Men det är aldrig så att han säger, ni får det här landet. Men därför ger Josef instruktioner åt sina bröder. Och vi får se hur Josefs vishet, hans skicklighet när han befinner sig i Egypten. Han vet vad egyptierna gillar och vad de inte gillar. De gillar inte, eller som det står i slutet av kapitel 46, att de avskyr allt som heter fåraherdar. Ursäkta. Och allt som har med boskapsskötsel att göra. Så därför ger han sina bröder instruktioner att de ska tala om för farao att de är fåraherdar och hållit på med boskapsskötsel sedan deras ungdom. Och det är inte att de ljuger på något sätt. De har faktiskt gjort det. Men därmed indikerar han också att hans bröder har inte bara kommit för att ta del av landets goda. Att utnyttja egyptierna på något sätt. Utan de är faktiskt här och tar del och hjälper till att i landet, för att landet ska frodas. De är inte här för att leva på egyptiernas kostnad, utan de är här för att arbeta och bidra. Så när de kommer in för farao så är det exakt det de gör. De lyssnar på Josef. Så vers 3, om vi bara läser det här kort. Då frågar farao hans bröder: vad har ni för yrke? Då svarade farao: dina tjänare fåra herdar, vi liksom våra fäder. Det sa de också till farao: vi har kommit för att bo i det här landet en tid. För dina tjänare har inget bete för sina får, eftersom svälten är svår i Kanaans land. Så låt dina tjänare bo i Goshens land. Josef och hans bröder är visa. Josef känner till världen som han lever i och vet vad bröderna behöver säga för att de ska kunna bosätta sig i det här landet. Och bröderna visar att de bara lyssnar på det Josef har att säga. De är kloka i sitt beteende med i relation till världen runt omkring dem, Egypten. Och kanske finns det någonting för oss att hämta här också. Vi som kristna är kallade att leva som visa människor i den här världen. Vi har blivit satta i den här världen. Vi har ständig kontakt med världen runt omkring oss. Och Bibeln säger att vi ska vara listiga eller visa som ormar och oskyldiga som duvor, Matteus 10. Så fråga dig själv, bara för att pröva dig själv. Har ditt handlande eller ditt beteende varit vist senaste året eller kanske den senaste veckan? Hur har ditt beteende sett ut i Egypten runt omkring dig? Har du varit vis i ditt handlande med de gudlösa? Kan de människorna runt omkring dig se att du är vis? Och det leder oss direkt till den andra punkten som egentligen är huvuddelen i den här predikan. En åldrad pilgrim. Vi kan läsa från vers 7. Sedan hämtade Josef sin far Jakob och förde honom fram inför farao. Och Jakob hälsade farao. Och farao frågade Jakob: hur många år har du levt? Jakob svarade farao, min vandringstid har varit i 130 år. Få och svåra har mina levnadsår varit. Det når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid. Jakob välsignade farao och gick ut från honom. Det här är fascinerande verser. Det är väldigt mycket som sker här. Och väldigt mycket vi kan lära oss. När jag var liten så gillade, eller inte min familj, kanske mer mina föräldrar, de gillade att vandra. När vi var på semester, när åkte vi alltid runt i Sverige och vi gjorde många dagsvandringar. Men många gånger gjorde vi också längre vandringar där vi övernattade på en plats. Antingen om det var en stuga eller om det var med tält. Och jag minns en vandring mycket väl, kanske för att det var den värsta av alla. Det hade nog inte kunnat varit sämre väder på den här vandringen. Det var liksom, det var kallt, det var regnigt och det var blåsigt. Det är perfekt väder att vandra i med fyra mindre barn. Och vi var trötta, vi var blöta och vi var kalla. Och jag minns en gång när vi tog en rast och vi hade ägg. Och min lilla syster var så kall så hon sa att hon visste inte om hon bet i ägget eller i fingret när hon åt det. Men vi överlevde, tack och lov. Och den här känslan när man äntligen kom hem, den var obeskrivlig. Liksom äntligen hemma. Varför berättar jag det här? Om du är kristen så är du med i ett vandringsfolk. Du är en pilgrim. Denna värld är inte ditt slutmål. Du befinner dig endast på en genomresa. Din destination är inte på den här världen. Det är den nya världen, den nya himlen, den nya jorden. Och det är sant och det är en sanning som på ett eller annat sätt kommer påverka oss i olika bemärkelser. Det så kan det ge oss motivation och uthållighet i vårt kristna liv. Att härda ut i vår kamp mot synden. Eller att när vi möter lidande så ger oss motivation. Vi har ett mål som är bortom den här världen. Samtidigt som det också kan tynga ner vårt hjärta. Kyrkofadern Augustinus ställde sig den här frågan i sin utläggning av psalm 123. Och han ställer frågan, vad gör en kristens hjärta tung? Och svaret är inte endast lidande, smärta eller besvikelse. Utan han menade, även när världen ler mot den kristna, även när de yttre omständigheterna verkar gynnsamma, suckar den kristne fortfarande, eftersom han vet att han ännu inte har kommit hem. Den här scenen mellan Jakob och farao. Farao frågar, första frågan ställer, hur många år har du levt? Och Jakob svarar, min vandringstid har varit 130 år. Vi ser en åldrad Jakob. En åldrad pilgrim som snart är i slutet av sin vandring. Jakob är 130 år och de åren har inte varit lugna år. Och de har inte varit tråkiga. 130 år har den här mannen blivit slipad av Gud. 130 år har han lärt sig att vandra i ödmjukhet. 130 år har den här mannen fått lärt sig att vem som är faktiskt är värd att fruktas. Så när en sån man talar så kan det vara värt för oss att lyssna. Hans svar är inte bara ett svar på den exakta frågan. Han säger inte bara jag är 130 år. Utan utveckla svaret när han säger få och svåra har mina levnadsår varit. Hans vandring på den här jorden har varit, när han ser tillbaka på den, så är det få och svåra år han har upplevt. I engelskan kanske fångar det lite bättre till och med. Själva grundtexten, när den säger att få har dagarna av mina levnadsår varit. Alltså när Jakob tänker på sin tid på jorden så är det i dagar han mäter dem. Han säger att de går inte att jämföra med hans förfäders levnadsår. Abraham blev 175 år och Isak blev, hans far blev 180 år. Och Jakob skulle också leva 17 år till, men vid det här tillfället är han 130 år. Och tänk om Jakob tyckte att 130 år var lite. Hur mycket tid har vi då? Jag känner mig ganska säker när jag gissar att ingen i det här rummet kommer bli 130 år. Vi kommer förmodligen alla leva mycket, mycket kortare. Så hur lite tid har vi inte? Och det här är ingen nyhet för oss. Det är inte första gången ni hör att vi har så lite tid. Ingen behöver rationellt behöva övertygas att vi har lite tid på den här jorden. Men vi behöver påminnas om det. Våra dagar är få på denna jord. Och de är räknade. Moses som skriver psalm 90 är väl medveten. Och han säger i vers 12, lär oss att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Lär oss. Vi behöver lära oss att Gud har gett oss ett begränsat antal dagar. Ingen kan leva utöver den gränsen som Gud har satt. Ingen kan leva utöver de dagarna som Gud i sin stora godhet har skänkt oss på den här jorden. Och att Gud har skänkt oss de dagarna, eller den tiden som vi har, betyder inte att vi äger den här tiden, att det är vår tid. Nej, vi är förvaltare av den tiden. Gud är den som äger tiden. Vi är förvaltare. Och vill vi inte vara goda förvaltare? Om du bara är lite som mig, bara lite, så vet du att du inte har varit en god förvaltare många gånger. Du kanske har slösat bort din tid på världsliga ting. Du har varit lat och inte gjort det du bör göra. Du har bekymrat dig istället för att förtrösta på Gud. Du kan fylla i det som stämmer för dig. Jag känner dig inte tillräckligt bra. Men det här är ändå sant för oss alla. Vi slösar så mycket tid av den lilla tiden som vi har fått. Samtidigt som det finns goda nyheter. Vi kan omvända oss. Vi kan lära oss av våra misstag. Vi kan använda vår tid rätt. Guds nåd är vår morgonny. Vi kan lära oss av våra gamla synder. Jonathan Edwards, som några av er kanske känner till, skrev 70 beslut, resolutions, när han var 19-20 år. I princip så sätter han där, bestämmer han 70 beslut hur han ska leva sitt liv. Han pratar också mycket om hur han ska spendera sin tid. Det femte beslutet är att, säger han, att aldrig göra något som man skulle frukta att göra om det vore den sista timmen av mitt liv. Det vill säga, om jag gör något som jag inte hade gjort ifall jag visste att jag bara hade en timme kvar att leva, då ska jag inte göra det. Och det kan låta tufft och det kan låta svårt. Och jag tror att ingen kan riktigt leva upp till det. Men det är också därför han, Edwards, själv ber att Gud stämpla evigheten på mitt hjärta. Att lära oss att dagarna är få gör vi genom att be, exempelvis. Och det är inte bara en kort bön, liksom. Be det en gång sen är det slut. Nej, det är en kamp. En svår kamp, vänner. Men hur mycket glädje är det inte att ge det åt vårt hjärta när vi faktiskt lever och tar vara på den tiden som Gud har skänkt oss. Dagarna är få. Det säger Jakob. Få har dagarna av mina levnadsår varit. Låt oss påminna och uppmuntra varandra att ta vara på den tiden. Det finns så många vittnesbörd om det. R.C. Sproul, som kanske många av er känner till, strax innan han dog så gav han en intervju och han blev frågad: vad ångrar du mest? Hans svar var: att jag slösar så mycket tid. Men inte bara få har Jakobs dagar varit. Nej, de har varit svåra också. Man kan fundera på vad menar han med svåra? Visserligen hade Jakob upplevt många prövningar, många besvikelser, mycket ondska. Han hade vid tidig ålder behövt fly från sitt eget hem, från sin bror Esau. Sedan hade han blivit lurad av sin svärfar Laban. Han hade behövt jobba i 7 år till. Hans dotter Dina blev våldtagen av Shekems män. Och därefter följer en till stor ondska där Simeon och Levi dödar alla män i staden. Eller Ruben som sov med en av hans hustru. Eller hela den här berättelsen av Juda och Tamar. Så mycket elände, så många svåra dagar hade han upplevt. Men sedan finns det väl också aspekten av hans eget hjärta som gjorde hans liv till svåra dagar. Denise sa på senaste församlingsmötet att desto äldre hon har blivit, desto räddare har hon blivit för sig själv. Och är det inte så också att desto äldre vi blir, desto mer ser vi av vår synd? Och även där kan vi väl också se hos Jakob, han har blivit ödmjuk. All synd han hade begått. Så mycket otro som hade funnits i hans liv. Så många gånger han hade förnekat sin Gud. Synden i hans liv hade gjort hans vandring svår. I slutändan är det som att han bara säger: jag är en fattig syndare. Och hur sant är det inte också för vår kristna vandring? Som sagt, vi är främlingar i världen. Vi har blivit satta i världen, men vi ska inte vara av världen om vi är i Kristus. Båten ska vara i vattnet, men vattnet ska inte vara i båten. Därför skriver aposteln Johannes i 1 Johannes 2:15: älska inte världen, inte heller det som är i världen. På något sätt så förutsätter det också att vi har en tendens att göra. I vår mänskliga natur så har vi en dragning som vill älska världen och allt som finns i den. Sätta våra tankar, fylla oss med tomma ting. Så ge akt på dina tankar, dina tankar inte är upptagna av världen. För det du tänker på är oftast det som du älskar. Och där du älskar vill du vara förenad med. Tänk på Jakob som älskade Rakel, som han var villig att jobba 7 år till bara för att vara förenad med henne. Han älskade henne. Älska inte världen för att du kommer vilja vara förenad med den. Och hur stor kommer inte synden att då vara? Och hur svåra blir inte våra dagar? Men tänk, du har ett högre kall än det. Du har tagit ut ur världen för att sluta älska den och istället älska din frälsare Jesus Kristus. Du har blivit fört in i nådens tillstånd där du nu kan säga nej till världen och allt som vill få och allt vad den har att erbjuda. Du kan säga nej. Du har ett högre kall än så. Tänk på hur farligt det är att älska världen. För varje steg vi tar närmare världen, desto mer kommer vi att älska den. Och desto längre bort kommer vi också komma från Gud. Tänk, om man bara fortsätter i det, till slut kommer vi att tappa all glädje i Gud och bli främlingar för honom. För när världen är livsfarlig för oss, och i vår vandring genom den här världen så behöver vi ständigt konfronteras med den. Få och svåra har mina levnadsår varit. Efter att Jakob har sagt detta så avslutas det här mötet mellan Farao och Jakob på ett kanske förvånansvärt sätt. Vers 10, om vi läser den igen. Och Jakob välsignade Farao och gick ut ifrån honom. Farao, som är den mäktigaste och rikaste mannen i hela världen, blir välsignad av Jakob. Varför är det konstigt? Det naturliga hade varit att tänka att Farao, som är den här högt uppsatta mannen, han som anses vara en gud i Egypten, att han skulle välsigna Jakob. Hebreerbrevet 7 säger också att det är den högre som välsignar den lägre. Så säger skriften kanske att Jakob är den högre. Är det möjligt? Den här 130-åriga gamla mannen som hade haft få och svåra dagar. Är han den högre och Farao den lägre? Och självklart är det möjligt. Jakob är en kristen. Jakob är barn till den högste konungen. Han är långt mycket rikare. Långt mycket rikare än Farao. Och Jakob vet det. Men det är inte så att han är stolt i det. Han är ödmjuk. Och han välsignar Farao. Winslow Octavius säger att Farao har aldrig tidigare blivit så välsignad än när han blev välsignad av Jakob. Jakob visar tacksamhet, han visar respekt för den mannen som han har upphöjt, som den mannen som har upphöjt hans son. Och han välsignar den här mannen. Även här finns det en stor vishet för oss. Något som kanske vi många kristna och vi har svårt att gripa, och framförallt de gudlösa absolut inte kan förstå att en nations välsignelse vilar på de gudfruktigas axlar som bor mitt ibland dem, de som är i Kristus. Vänner, vi befinner oss i juni månad som av någon anledning har omvandlats till något som heter Pride Month. Hur är det inte att Gud ser den här ondskan och raderar ut det? Liksom man gjorde med Sodom och Gomorra. Kan det vara så att det kanske finns 10 rättfärdiga själar här i det här landet som han har rest upp, som fruktar honom, som är salt och ljus för den här världen, som välsignar landet, och därför håller han tillbaks sin vrede? Vänner, vi ska vara en välsignelse för vår nation, för människor runt omkring oss. Och det innebär inte att vi behöver vara allt för alla. Vi kan inte bära den bördan. Men om det finns människor i din närhet, om det finns människor, kanske en person som Gud har lagt på ditt hjärta att be för, vilken välsignelse det är för den personen. Att be, att finnas i någon annans bön, finns det någon större välsignelse för oss? Var en välsignelse för dem genom att be för dem. Likt Jakob välsignade farao. Därefter lämnade Jakob farao, och Josef lät sin far och sina bröder bo i Egyptens land och gav dem egendom i den bästa delen av landet, i Ramses område, som farao befallt. Josef försörjde sin far och sina bröder och hela sin fars hus och gav var och en underhåll efter antalet barn. De har fått landet, de är så välsignade. Och det för oss till den sista punkten i predikan, som är en kortare punkt. Jakob som återlösaren. Det är verserna 13-27. Vi har läst det tidigare, men vi kanske inte behöver läsa allting igen. Men jag läser sista versen, 27, som säger: så bodde Israel i landet Goshen i Egypten. De skaffade sig ägodelar och var fruktsamma och förökade sig mycket. Det här, om man läser kommentarer kring hela den här händelsen, så är det egentligen ganska lustigt. För tydligen tycker många att Josef beter sig illa här i hela den här händelsen. Josef som nästan har varit klanderfri genom hela sitt liv ska tydligen agera självisk, eller ja, ha själviska motiv för sin egen vinning och försöker berika sig själv genom att ta de fattiga. Han är en girig man. Men så alltså, fler gånger man läser texten inser man att Josef är en välsignelse för hela Egypten. Och det är egyptierna själv erkänner det. Om du läser vers 25 säger folket: du har räddat våra liv, herre. Låt oss finna nåd för dina ögon. Då ska vi vara faraos slavar. Han är deras återlösare. Han har räddat en hel nation, eller kanske flera nationer, från svält. Samtidigt som han också nationaliserar hela landet åt farao i tre olika steg, eller tre steg. Där han först vinner alla landets pengar åt farao, därefter hela landets boskap och till sist all mark. Och vi kan kanske tycka att det låter orättvist, skoningslöst nästan av Josef. Samtidigt så måste vi förstå den världen som de befinner sig i. Under den tiden var det helt orimligt att få någonting utan att du betalar för det. Du kunde inte få någonting gratis, du kunde inte bara få gratis mat. De hade inget välfärdssystem som vi har där du får bidrag och pengar helt gratis. Om du skulle få någonting behövde du betala för det själv eller ge någonting, även i tider av svält. Så det är inte alls så konstigt att det går till på det här sättet. Så folket är tacksamma för Josef. Han har räddat dem från döden. Han har räddat deras liv. Utan Josef hade hela Egyptens folk varit döda vid det här tillfället. Så folkets gensvar är att be ifall de kan bli faraos slavar. Vilket igen låter väldigt konstigt för våra västerländska öron. Men Josef återigen gör ingenting fel här. Det är till och med att folket, det är de som initierar det. Och därför inför han också till slut, Josef inför en skatt i landet. Att alla i landet får betala en femtedel av hela deras inkomst. 20%. Vilket för oss, det låter ju helt ljuvligt. 20% skatt. På så sätt blir Josef en återlösare för hela Egyptens folk. Det är inte bara hans familj, hans bröder, Jakob, faro, de närmaste som har fått tagit del av välsignelsen här, utan också hela folket, hela nationen. Och hur mycket mer pekar inte det här på Kristus? Den sanna återlösaren som befriar oss från vårt slaveri i Egypten. Och gör oss villiga att fritt med glädje bli hans tjänare. Och den återlösningen är fri. För Kristus har betalat straffet. Vi behöver endast omvända och tro på hans verk. Han är, Kristus är en sann, en perfekt, en fullkomlig återlösare. Och ifall du inte har erfarit denna underbara frälsning, där Kristus mättar vår hungriga själ från all andlig svält, så kallar Gud dig idag att lämna världen, lämna Egypten bakom dig och få nytt liv i Kristus. En källa som aldrig kommer ta slut. Han mättar oss fullkomligt. Och han återlöser oss fullkomligt. Ingen synd, ingenting finns kvar. Och vilken glädje är när vi får erfara den frälsningen. Vi ber.